Det är något som inte stämmer i Real Madrid.
Det är något som behöver hända inför nästa säsong i känslan.
I veckan knockades deras lagkapten Federico Valverde medvetslös efter handgemäng med en lagkamrat. Han fick föras till sjukhus med befarad minnesförlust. Det sjuka är att det här bara är toppen av ett isberg. Bara ett av flera fall den senaste tiden där spelare alltså rent av har slagits med varandra. De har inte lytt order, de har smitit från träningar och bråkat med tränare. Det verkar vara någon slags nedåtgående spiral som jag tror kommer få konsekvenser, inte bara för det egna laget givetvis, utan också för VM med bara en månad kvar. Vi pratar alltså om några av VMs förmodligen mest tongivande spelare som befinner sig i något som kanske ändå får beskrivas med ord som myteri eller anarki.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Real Madrid, världens mäktigaste fotbollsklubb. Visst är det inte fel att säga så?
Nej, absolut inte. Särskilt inte med tanke på alla europeiska titlar och epitetet eller namnet Galacticos.
Vi återkommer till det. Men det här är en klubb som är absolut vana vid att befinna sig i stormens öga när det blåser som allra mest. Men det som har kommit ut från träningsanläggningen Valdebebas de senaste dagarna har ju minst sagt varit explosivt. Det målas upp en slags toxisk, dysfunktionell kultur där spelarna inte längre lyder tränarnas order och så här ostraffat beter sig hur som helst.
Valdebebas, det låter också som bebisdalen.
Ja,
på svenska.
Just det, jag kan inte spanska. Jag läste ju aldrig spanska i skolan.
Jag läste alla språk man kunde välja förutom tyska.
Ursäkta?
Nej, men vi hade väldigt språkkunniga lärare så jag pluggade många språk.
Bara den senaste veckan har det rapporterats om att försvarsspelarna Antonio Rudiger från Tyskland och spanjoren Alvaro Carreras har bråkat och slagits på träning. Att den franska anfallsstjärnan Kylian Mbappé förolämpat en tränare. När han har varit där. Och det beskrivs att han skrattande ska lämna träningsanläggningen och smitit på semester till Italien istället för att rehabba med laget. Och det här är ju strax innan årets viktigaste match. Alltså prestigemöte räcker inte för att förklara hur stort det är med matchen som kallas El Clásico. Alltså mötet med ärkerivalen Barcelona. Och strax innan den, då kommer den allra värsta informationen ut. Och det är det här bråket då mellan mittfältarna Aurélien Tchouaméni, fransman, och uruguayanen, tillika lagkaptenen i Real Madrid, Federico Valverde, som slutade med medvetslöshet, minnesförlust och megaböter, men som nu också försöker sopas under mattan.
Förlåt, jag ville bara kolla upp vad det var han hette.
Vem då?
Aurélien. Jag bara...
Var du tveksam till mitt uttal? Språkfascist?
Ja, men lite så. Men nu är jag inte det.
Gud vad bra. Apropå El Clásico, innan vi släpper den tråden helt.
Ja.
Madrid åkte ju på däng.
Yes.
Det har ju såklart inte hjälpt situationen. Ärkerivalen Barcelona blev ju spanska mästare i och med den här segern i den här matchen. De vann med 2-0 och det måste väl ändå vara det mest förnedrande en madridista kan råka ut för, att mista ligatiteln mot Barcelona i El Clásico.
Att det avgörs just i och med den förlustmatchen, ja.
Ah.
Fast det är ju inte det det gör, utan det är ju allt det här andra som du har varit inne på och som du kommer komma in på också.
Visst.
Som har varit de första spikarna i den där kistan.
Kylian Mbappé, han verkade ha sett matchen från soffan hemma. Och när hans Real låg under med 2-0, då la ju han upp en story på Insta med orden Halla Madrid, alltså Heja Madrid. Och det har ju retat Madrid-fansen till vansinne. Vad tycker du om det?
Jag såg det. Alltså, jag vet inte hur man ska tolka det. Om det är en sån riktigt bara tyken, som vi säger i Göteborg, stil. Eller om han är så ovetande som vad det är han egentligen signalerar med att lägga ut en bild på tvn. Fan vad man är trött på dem för övrigt, ifrån olika skadade eller tidigare fotbollsspelare. När de ligger under med 2 mål. Alltså, vet inte.
Jag läser roligt om honom på internet nu. Han beskrivs som en World Cup merchant. Och det här är liksom en term som man slänger med för att förolämpa folk som kanske inte riktigt når upp till de riktigt stora titlarna. Men här har man vänt på det. Att han liksom, han skiter i Real. Han är bara här för att göra mål i VM. Han är ju bara 4 mål ifrån att bli den som har gjort flest mål i VM, tangerat.
Ja, så att han vilar sig i form för att kunna dra Frankrike till VM-titeln och ösa in mål där.
Och det har ju många spelare gjort genom alla tider. Det ska man ändå vara tydlig med. Om man då ska jämföra Kylian med hans motsvarighet i Barcelona, supertalangen Lamine Yamal, som också är skadad just nu. Han var ju på arenan, han stod ju hoppade och studsade på läktarna när Barca gjorde sina mål. Såg du hans drip förresten? Hans kläder?
Nej, vad gjorde han?
Nej, men han hade bara Alltså en rosa jacka från ett jättekänt italienskt modemärke som förknippas med så här lads och huliganism.
Mm.
Och så hade han en överdimensionerad becknarväska över bröstet så här.
Mm.
Alltså hade han befunnit sig i en sån här särskilt utsatt område i Sverige, då hade han ju definitivt blivit genomsökt, om vi säger så.
Ja, men det är ändå on brand.
Jag tycker det. Han tog också sitt tredje ligaguld på 4 år, Lamine Yamal.
Hur gammal är han?
Han är 18 bast.
Ja.
Och vet du att han har vunnit en ligatitel mer än vad Cristiano Ronaldo mäktade med på 11 säsonger i Real Madrid? Jag bara lägger ut den där. Men du, Susanna, hur fan hamnade vi här med det här pågående myteriet i Real Madrid? Och vad får det här för påverkan för VM? Och inte minst då Real Madrids framtid?
Ja.
Jag tänker, för att förstå det här behöver man veta några saker om hur Real Madrid opererar.
Yes.
Och då tänker jag att det är på sin plats att introducera Real Madrids president.
Mm, han är ju en viktig figur i det här.
Han heter Florentino Perez. Kallas bland annat för Papa Flo. Har du hört det?
Ja, oh, det är roligt.
Visst är det?
Det låter som att han ska göra sån Flow Rider-musik.
Ja, men han är ju en big daddy. Han kommer från en bakgrund som civilingenjör och affärsman. Och han kliver in som president i klubben år 2000. Och under hans första session, då satt han i 6 år. Sen gjorde han comeback 3 år senare, 2009. Och sen har han haft titeln sedan dess. Och under sina år i Real Madrid, då har han ju i princip lett den här klubben till makalösa framgångar. Dels i ligan, men framför allt i Champions League. De senaste 10 åren har Real Madrid vunnit hälften av alla CL, som vi kallar det, Champions League. Och jag vet inte hur det är med dig, men när jag tänker på Champions, då tänker jag på Cristiano Ronaldo, den portugisiska anfallsstjärnan, när han står och sjunger med i den här hymnen som om det vore hans egen nationalsång.
Ja, men det är så otroligt viktigt för honom ju.
Visst. Florentino Perez däremot, han anses ju ändå vara den främsta klubbpresidenten genom alla tider, i alla klubbar. Det är ytterst få klubbar, tänker jag, som har presidenter som är så här profilerade, eller hur?
Ja, verkligen. Och som dessutom är så profilerade, men ändå långvariga på sin post.
Och det Florentino Perez framförallt har infört i Real Madrid, det är den här idén, eller filosofin, eller strategin som kallas för Galacticos.
Just det.
Att Real Madrid är så att säga den sista anhalten i pyramiden av fotboll. Det är dit de största stjärnorna drömmer om att få gå. Och det är bara den typen av spelare som Real Madrid vill ha.
Mm.
Under hans första session där i början på 00-talet, då köper Florentino Perez megastjärnor som Zinedine Zidane, Gammel Ronaldo, alltså Brasse Ronaldo, Luis Figo och David Beckham, för att nämna några.
I have always loved football and joining Real Madrid is a dream come true.
Men som det ofta har visat sig, det här med att stapla stjärnor på hög och förvänta sig resultat, funkar det alltid?
Det beror på vad det är för resultat man vill ha. Det är kanske inte alltid bara sportsliga resultat man vill få till. Där har jag fått mycket kritik, till exempel att Beckham-värvningen var en sån för att sälja fotbollströjor, framförallt kanske i Asien. En sommar så var pengarna tillbaka, typ bara för att de hade lyckats göra en produkt vid sidan av fotbollen kring det.
Och den kritiken minskar ju inte när Real 2003 säljer av sin kanske minst glamorösa stjärnspelare, den franske mittfältaren Claude Makélélé.
Mm.
Han som liksom håller ihop det här bräckliga lagbygget. Makélélé vill ju vara kvar, ska jag bara understryka, men kände sig undervärderad, för han fick en spottstyver i lön jämfört med de riktigt stora stjärnorna. Och då dök Chelsea upp i England och erbjöd honom en bättre deal. Och det slutade med att han gick dit. Och det var ju lite så, när ingen av de här offensiva, glansiga spelarna hjälpte till i försvaret, i det där jobbiga arbetet, då var ju Makélélé den här städgumman som täckte av hela planen i princip. För när Makélélé försvinner, då vinner Real inte en enda titel de följande åren efter hans avsked. Och det hela slutar med att Papa Flo tvingas bort som president.
Det är så vi ska kalla honom nu, alltså.
Ja, jag har fastnat för det. Men 3 år senare, då skulle Florentino Perez göra comeback. Och han ställer återigen upp i presidentvalet och vinner sen som enda kandidat.
To be president of Real Madrid is very easy because I have the best coach, I have the best player and I have the best team. At the end is very easy. Thank you.
Den här gången har med sig samma gamla Galacticos-idé. Mm. Återigen värvar han stratosfäriska spelare som Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso, Kaká. Den här listan är lång. Men han tweakar ju också det hela lite grann. Laget har ju uppenbart något bättre balans. Framförallt så anställde han ju portugisen José Mourinho som tränare. José, han beskrivs ju som en mycket disciplinerad tränare som kräver total underkastelse av sina spelare. Några av dem som har stått honom närmst, som till exempel vår egen Zlatan Ibrahimovic, har ju sagt jag var beredd att dö för José. Men i Real Madrid råder ju en annan kultur. Där är det ju stjärnorna som bestämmer. Tränarna är bara där för att se till att hålla skeppet flytande. Mm. Med José då uppstår ju inte sällan konflikter. Du kanske minns de här dokumenterade bråken med Ronaldo, med Benzema, för att inte tala om klubbikonen, målvakten och kaptenen Iker Casillas.
Absolut.
Men under Mourinhos styre så lyckas ju också Real Madrid rubba lite på maktbalansen i den spanska ligan, för det här är samma period som Barcelona dominerar. Som Barcelona kanske har tidernas bästa fotbollslag med en ung Messi i sin livsform, med Pep Guardiola som nyss har blivit tränare. De vinner ju precis allt. Men där någonstans dyker Real Madrid upp som en liten nagel i ögat och ändrar på lite saker och ting.
Mm.
Men de riktigt stora stegen, den här totala omsvängningen i maktbalansen i Spanien, ska ske under tränarna Carlo Ancelotti och sen då Zinedine Zidane, den gamla stjärnspelaren. Vi börjar bara med Ancelotti, den här italienaren som på ett ikoniskt vis ofta står med ena ögonbrynet höjt över det andra.
Den minen vill jag sammankoppla med att han har armarna i kors också, eller hur?
Verkligen.
Och hakan lite nära bröstet.
Ja.
Och så kanske en finger vid sidan av munnen också, för att han ser väldigt fundersam ut.
Tidigare i hans karriär kanske det också var en cigarett i mungipan, för han är ju en stor rökare. Det ska gudarna veta. Han är också den tränare som har vunnit flest Champions League av alla i historien. Som har erövrat alla de stora ligorna i Europa. Och nu dessutom är förbundskapten för Brasilien. Lite likt så här när toppdiplomater får fina ambassadörsposter i slutet av karriären. Så tänker
just
jag på det här.
You won the Champions League 6 times as a manager.
5 times. Thank you for the 6.
Zinedine Zidane då, den franske bollkonstnären, en av tidernas främsta fotbollsspelare. Det är väl ändå överens om.
Ja, otrolig lirare. Mm. Det är en sån som man kommer jämföra andra nya lirare med i evigheters evigheter.
Också en sån som inte har gjort flest mål eller flest passningar. Det är någonting med uppenbarelsen. Man har behövt se honom för att förstå storheten.
Och inte så pratsam heller. Man gillar det.
Många känner väl till honom för Frankrikes VM-guld 98. Där var ju han en minst sagt bärande del av det laget. Men också hans tid som spelare i Real Madrid. Och såklart då finalen, alltså på karriären, när Italien möter Frankrike i VM 2006. Det sista Zidane gör. Som också antar jag spiller in och ökar på den här mytbildningen kring honom. Skallningen av italienaren Marco Materazzi.
He's just headed Materazzi in the middle of the chest. What was Zidane thinking of?
Men hade Zinedine Zidane Zizou inte varit den han hade varit fram tills dess, så hade ju det blivit ännu mer definierande av hans fotbollskarriär.
Eller hur?
Jag förstår att för många är det det första de tänker på. För mig är det kanske det femte jag tänker på.
Nej,
när
men
jag tänker
jag är helt med. Det här var killens första röda kort i karriären. I hans allra sista match.
Det är ju tråkigt för honom.
Det är inte som att man inte gillar honom mer för det här.
Verkligen inte.
Det som kanske är talande för Real Madrid och hur tränarna oftast får bära ansvaret för att stjärnspelarna inte kan bete sig, det är att Zidane med sin status och Ancelotti med alla sina titlar får sparken vardera gång från den här klubben när resultaten sviktar. Och att båda har fått göra comeback som tränare igen. Det är ju någonting med pappa Flo, han tvekar inte att trycka av hanen. Men han är också lite sentimental, alltså att han kan ge folk en andra chans om man tycker om dem. Och det har ju både Ancelotti och Zidane gemensamt.
Han själv har ju också fått andra chans.
Kanske det som har präglat honom.
Ja, just det.
Men det som kanske utmärker då Zidane och Ancelottis tränarstilar, det är att de kan hantera de här egorna. Det är att de är där och förstår vad de här spelarna behöver. Att de behöver bli strykta med hårs. Vi kan höra här när walesiska stjärnan Gareth Bale, som ju spelade i Real Madrid när Real Madrid verkligen hade en peak.
Det känns absurt när man tänker på det.
Eller hur? Att han avgjorde en Champions League-final med kanske tidernas vackraste bicykleta. Bara en sån sak.
Ja.
Han beskriver här vad som krävs av en tränare i Real.
You don't have to be the most amazing tactician, and just it's just as simple as keep as many players you can happy. You obviously know you're not going to keep everyone happy, but just let them do what they do.
Alltså när jag tänker på de här två tränarna, då tänker jag på aura. Alltså jag tänker på en modern klassisk bild på Carlo Ancelotti när han står med några av sina spelare. De har just vunnit Champions League för 80:e gången. Han har på sig stora designer solglasögon, Real halsduk och så tar han ett blås från en stor jävla cigarr. Har du sett den bilden?
Nej, för jag minns så mycket. Jag har ju varit på en Champions League-final när det var Madrid-lag som ställdes mot varandra i Lissabon 2014.
Ja.
Då var det ju en sån här klassisk, en sån där spelare kommer in och invaderar presskonferenssalen och häller vatten över Ancelotti. Alltså, så det är ju mina starkaste minnen där. Och att jag intervjuade Casillas efteråt, tror jag. Han hade sin väldigt fina guldmedalj kring halsen.
Fan vad läckert.
Mm.
Men du, sen Real Madrids senaste Champions League-seger för 2 år sedan, så har stämningen i omklädningsrummet försämrats avsevärt. Och det har också speglats på planen ju, där resultaten har börjat svaja allt mer. Ancelotti satt ju kvar till förra våren. Och under den här sista säsongen då varnade allt fler källor nära tränarstaben att de här spelarna, de hade börjat bli en alldeles för svår grupp att hantera. Det var tydliga konflikter, det var grupperingar, det var egon. Ingen ville dra jämnt, ingen ville framförallt göra jobbet. Särskilt när pressen vreds upp allra mest, som i de stora matcherna, som i El Clasico. En anledning till det är ju att de här mest erfarna, rutinerade, ska vi kalla dem kulturbärarna, de här gamla spelarna som Toni Kroos, Luka Modric, Lucas Vázquez, de som föregår med gott exempel, som håller pli på de där kidsen, de försvann ju en efter en. Antingen för att de har blivit för gamla eller tvingats bort. Det har uppstått ett glapp och plötsligt är de här unga stjärnorna, alltså nyss tonåringar, som plötsligt är megastjärnor, startspelare. Jag tänker att det är en giftig cocktail.
Ja, det där efterlyser man ju så himla mycket i modern fotboll ändå. Särskilt när det inte finns heller så här en förankring i klubben. Barcelona har ju, även om de värvar in mycket spelare, så har de ju fortfarande liksom det här katalanska och det kulturbärande fenomenet som den föreningen ska vara. Det finns någon slags stolthet i det där. Och i vissa engelska klubbar är det också sådär att man har vuxit upp i en akademi och man har hejat på ett lag i hela sitt liv och morfar och mormor och farmor, alla har gjort det också. Men här är det ju verkligen Galacticos som bara ska plockas in som i ett all-star-lag och därmed också spela inte bara för sig själva, inte bara för sina lagkamrater om man nu bryr sig om dem, utan för hela den här sfären. Och har man inte den relationen utan titta mest i lönekuvertet och framförallt jämför med de andras lönekuvert, vad är det man spelar för då?
Särskilt när publiken på Santiago Bernabéu, som Real Madrid stadion heter, är ökända för att tydligt vädra sitt missnöje. Och det krävs inte mycket för att få publiken emot sig. Det är tvärtom ganska normalt att Real Madrid blir utbuade av sina hemmafans. Mm. De viftar med de här vita näsdukarna. Och är man så där att man behöver väldigt mycket stöd och uppmuntran, då är Real Madrid en ganska destruktiv plats att vara i.
Ja, och är det så att man är i ett lag som Real där en säsong där det inte blir någon titel på någon nivå i ett misslyckande, då är ju 2 säsonger med det resultatet en total katastrof.
Huvuden måste rulla.
Ja.
I början av förra sommaren då skulle det bli ordning och reda igen i Real Madrid. För då utsågs spanjoren Xabi Alonso till huvudtränare med uppdraget att skapa mer struktur.
First, a very significant breaking story. Real Madrid have made a statement announcing the appointment of Xabi Alonso.
Det här var en signal från ledningen, från pappa Flo. Xabi är ju en sån typ av tränare som behöver lite tid på sig kanske att implementera en idé, och han har ju en ganska invecklad idé om hur fotboll ska spelas. Och särskilt i ett lag som Real Madrid där den här idén inte har varit så tydligt formulerad kan det ju bli en liten clash. Men Xabi är ju klubbikon. Han hade ju en karriär i klubben, nådde stora framgångar i den, och han hade just kommit från en säsong i tyska Bundesliga där han hade lett det lite mindre laget, Bayer Leverkusen, till sensationell ligavinst. Alltså det var ju hur stort som helst.
Ja, men det var ju de 2 ingångsvärdena. Han hade en total hyllning av vad han hade åstadkommit där, men också att han ju själv då var den där personen som du nyss nämnde saknades i Real Madrid.
Men bara några månader in på det nya jobbet så började det komma rapporter om att de nu seniora spelarna börjar göra uppror mot hans metoder.
Och vilka är det då?
Det är till exempel Vinicius Junior som öppet trotsar Alonso när han blir utbytt under ett El Clasico. Det är också lagkaptenen Federico Valverde som är sur för att han tvingas spela ur position, som det heter. Han är egentligen mittfältare, men på grund av massa skador i truppen behöver han spela som back. Och det är någonting han inte trivs med. Det här missnöjet börjar komma ut via hans frus sociala medierkonton. Och till en början så avskrivs det som att det är hon som har gått lite rogue och har en egen agenda. Men snabbt visar sig att det är Federico själv. Och det är hon som är liksom hans megafon.
Fegis. Eller... Men alltså, förlåt mig, jag blir upprörd.
Han är lagkapten. Det är ju framförallt det. Alltså, herregud.
Ja.
Kamma dig.
Och begär ett möte.
Eller hur?
Ja.
Det här börjar alltså till slut spela över i en öppen konflikt. Det blir grupperingar återigen i truppen. De som är för Xabi Alonso och de som är emot. Och bara 8 månader in på jobbet. Då slutar med att Xabi Alonso får sparken.
Some big breaking news to bring you. Real Madrid have sacked Xabi Alonso.
Och strax innan det ska han uppges ha sagt: jag visste inte att jag skulle komma till ett dagis när jag skrev på mitt kontrakt.
Starkt.
Real Madrid, sin vana trogen, skyller på tränaren, kickar honom, tar in en ny, en annan gammal spelare, Arvalo Arbeloa.
Mm.
Hans mandat är jättetydligt. Du får säsongen ut. Du är här för att smörja och underlätta för spelarna. Särskilt ja, våra Galacticos. Bakåt. Alltså verkligen. Mm. De vi har betalat mest pengar för, det är de som ska må bäst. Alltså i de värsta av ordalag, då beskrivs ju Arbeloa som stjärnspelarnas bitch. Men sprickorna rår ju inte han på i laget. De är ju redan djupa som det är. Det är många som tycker det är fel och vansinne att Xabi Alonso har behövt gå. En annan gruppering tycker att stjärnorna får för mycket särbehandling. Och så finns det ytterligare ett gäng som tycker att stjärnvärvningen av fransmannen Kylian Mbappé var helt fel. Att det fanns redan så många spelare i hans position, det rubbades någon slags harmoni. Och han kommer dessutom in och verkar inte vara beredd att göra allt för tröjan. Resultaten har ju inte blivit avsevärt bättre för Real sedan Arbeloa kom in. Och när vi nu har klivit in i maj månad så har Real Madrid återigen inte vunnit någonting. Frustrationen har kokat över, vilket leder oss till de senaste dagarnas, alltså explosion, det här slagsmålet då, mellan Aurélien Tchouaméni och lagkaptenen Federico Valverde.
There have been further developments involving the sensational training ground fights involving Real Madrid players Aurélien Tchouaméni and Federico Valverde.
Federico Valverde, återigen, alltså en av de allra mest missnöjda med Xabi Alonso, tränaren som precis har fått sparken. Aurélien Tchouaméni däremot beskrivs ju som, alltså motsatsen, som någon som inte förstår att Xabi fick sparken. Han har själv spelat många matcher ur position under alla de här åren han har varit i Real. Och det är väl inget att klaga på.
Alltså jag har ett tips till de här nissarna om jag bara tänker på hur alla vi andra människor som också har arbeten och arbetsplatser med olika chefer, att låt oss gå samman vi som är på den här nivån, och om vi har olika åsikt om vår närmsta chef, låt oss rikta vårt missnöje mot de som är ovanför den chefen, så kommer allting bara bli bra.
Susannas tips till Aurélien Tchouaméni.
Och Valverde, pappa Flo, rikta in er på honom.
Alltså i förra veckan hamnar de här två lirarna i bråk. Tchouaméni ska ha satt in en tuff tackling. Valverde ska ha försökt svara på det.
På en träning.
Dagen efter, till en ny träning, då kommer Valverde att skaka hand med alla i laget, utom med Aurélien Tchouaméni. Och på träningspasset sen på planen, då ska Valverde ha gett Tchouaméni ett gäng hårda tacklingar som Tchouaméni inte har svarat på. Och efteråt i omklädningsrummet så ska han fortsatt förolämpa Tchouaméni så pass mycket att Tchouaméni till slut ska lappa till honom. Sen råder det delade meningar om vad som har hänt. Men vi vet att Valverde på något sätt har slagit i huvudet i ett bord, förlorat medvetandet i en liten pöl av blod. Stor oro såklart. Klubbläkaren skickas in. Det är upprörd stämning. Han har mist medvetandet. Han har minnesförlust, rapporteras de, skickas till sjukhus. Och här kommer det kanske mest pikanta eller pinsamma. Källor närmast klubben som har läckt det här till väldigt trovärdiga publikationer. De säger att Valverde är skyldig, att det var rätt åt honom. Att han ska ha provocerat Tchouaméni enligt ett mönster som många i laget är vana vid. Han ska ha betett sig så här hela året och att hans attityd är ovärdig en kapten.
Men okej, för jag tänkte ju hela tiden att problemet i stort är det här Galacticos-bygget. Och i det, den stora konflikten som sägs finnas mellan Mbappé och Vinicius Junior, fransmannen, brasilianaren. Alltså vem är den största stjärnan? Vem är det som ska bära laget? Och det kan ju mycket väl fortfarande vara sant. Men om Valverde dessutom är ett a-hole under hela säsongen, då är det ju så många andra saker också än bara det.
Ja, men du förstår. Återigen, toppen av ett isberg.
Lagkaptenen mobbar sina kamrater.
Ja.
Snyggt.
Valverde har ju släppt ett statement.
Ja, via sina egna kanaler.
Verkligen, han har misstag och slagit i sitt huvudet mot ett bord. Han har absolut inte slagits med en lagkamrat. Real Madrid har själva släppt ett uttalande om att det har skett någon typ av olycka. Men det är också ett disciplinärende. Båda spelarna, Tchouaméni och Valverde, har tilldömts att böta 500 000 euro.
Till klubben.
5 miljoner, det är ganska saftigt. När man pratar om fotbollsböter så brukar ju de vara en spottstyver. Men det här, tog Real Madrid i. Samtidigt som de säger att det är ingenting som har hänt här. Titta åt ett annat håll.
Det är spännande kommunikation ändå.
Eller hur? Valverde då, Uruguays lagkapten, som har betett sig som ett as i ett helt år, enligt källor. Men det har börjat komma ut nu att han beter sig likadant i uruguayanska landslaget. Att han på samma sätt har drivit ett slags myteri mot förbundskaptenen Marcelo Bielsa och försökt få honom att lämna sin post. Uruguay som är klara för VM. Det här kommer ju påverka VM. På ett eller annat vis kommer ju det här snackas om något så in i bomben den här månaden som vi har kvar nu fram till mästerskapet i Nordamerika.
Ja, men Vinicius Junior i ett Brasilien som vi inte riktigt vet om vi kan räkna med som en toppkandidat. Och Mbappé som ju är skadad nu och inte spelar med Real Madrid men som ju absolut kommer vilja bevisa sig i det kanske mest upphåsade laget av dem alla, Frankrike.
Ja, men vi pratar om några av VMs mest färgstarka och tongivande spelare. Som alltså, vi alla räknar med på ett eller annat vis ska prägla det här mästerskapet för alla oss som tittar. Mm. Och ska man ju lägga till då Valverde, lagkapten i Uruguay, Mbappé, lagkapten i franska landslaget, Vini Junior som bar kaptensbindeln i El Clasico i helgen. Mm. Och så har du Rudiger, backen, från Tyskland som kommer starta där, Tchouaméni som är en viktig kugge för det franska landslaget. Det är en soppa. Det är en härva.
Och ingen av dem verkar ha lyft blicken där i spelargången när de ska gå ut på Santiago Bernabeu. Där det ju står ett citat på väggen.
Vad står det där?
Det är en tidigare spelare, Alfredo Di Stefano, som har sagt "Ningún jugador es tan bueno como todos juntos." Alltså, ingen spelare är större, bättre än kollektivet.
Oj,
tillsammans.
Wow. Vad insiktsfullt av en Real Madrid-spelare.
Det kommer bli ett underbart VM och en underbar sommar att följa alla de här trådarna i det som jag noterade på vissa håll kallas för Keeping Up with the Galacticos.
Oj, eller hur? Temperaturen stiger, det är en månad kvar till VM.
Woo!
Nu åker vi.
Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén
och Samir Yousefi.
Nytt avsnitt varje onsdag.
Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen så missar du inga nya avsnitt. Den här podden spelades in tisdag den 12 maj.